That's a good. Yes. En sån här text som Monica nyss läste innehåller ganska många ord. Ord som vi känner igen sådär, om vi har varit med i kyrkan ett tag. Det är fadern och tro och vara i honom, sanning och liv och vägen och Kristus. Och till slut så liksom, är det som att de här orden inte riktigt... vi har hört dem så många gånger, så ibland så blir det som att de inte riktigt får en punch och den kraft de egentligen har. Så det kan svischa förbi, vi läser sådana här texter och det tar inte tag i oss riktigt. Så kan det vara för mig i alla fall. Så därför är det nyttigt att få förmånen att predika då. Då man liksom, ja men vad är det står här egentligen? Vad är det Jesus säger? Vad är det för samtal det här egentligen han har med de här lärjungarna? Och vad är det för reaktioner? Och vad, ja, ställa en massa frågor, använda sin fantasi lite grann. För att man behöver det, för att liksom få fram bilden av det. Och när jag stannat upp inför den här texten så har jag hittat, men vänta nu. Det finns någonting här. Och jag har hittat tre saker som framträder ganska tydligt. Eller, en del är inte så tydligt, men det finns där. Det ena är ett statement. Eller en vägvisning. Det andra är en livsberättelse som ligger lite gömd i den här texten. Och det tredje är ett förtroendeuppdrag. Självklart, ingen av de här orden fanns ju där, så det var ju märkligt att vi hittade dem där. Men om jag får guida er lite grann så kanske ni håller med om att de här finns där. Och första är att det finns ett statement. Det finns en vägvisning. Och det handlar ju om vad Jesus säger om sig själv. Och där, det är ju de här orden som är liksom någon slags brännpunkt i den här texten. Jag är vägen, sanningen och livet. Och faktum är att om man går igenom den här texten som Monica läste, som vi tittade på tillsammans, så i alla fall har jag hittat 31 gånger bara i de här meningarna som Jesus använder referenser till sig själv, när han säger jag, mig eller mitt. På bara några få meningar, 31 gånger. Skulle någon av er eller jag i de här få meningarna säga jag, mig och mitt 31 gånger, så skulle ni börja tycka det börjar bli jobbigt här. Alltså en vanlig människa som liksom visar upp en bild och drar alla sanningar och allt liksom all vägledning till sig själv blir till slut någonting som verkar egocentriskt och det här kan inte hålla liksom. Det här verkar, det blir patetiskt till slut. Men Jesus kliver ut och säger jag är, det är min gemenskap ni behöver. Han drar allting av deras behov till sig själv. Jag är svaret. Jag som person. Inte liksom något runt omkring mig. Sanningar på olika sätt. Utan jag som person är den ni söker. Jag är den ni behöver. Jag är världen, sanningen och livet. Och det här är liksom inget uppblåst, kaxigt statement som inte har någon täckning. Det här är ett statement med täckning och det är dessutom befriande att han själv säger det. Det är befriande när någon säger hur det faktiskt är. Men någon av er känner den här känslan när man har varit ute och kört bil och så är den ute och vandrar. Och så börjar man få den här känslan av att jag är verkligen på rätt väg. Den känslan av liksom, det var länge sedan jag såg en skylt. Alltså, innan GPS-ernas tid så uppstod i alla fall den här känslan mer än vad jag gör nu. För nu kan man liksom gå in och kolla här. Men förut så kunde man åka om man på okända områden och så liksom undrar man. Och så kommer det skjut och så ser man. Yes! Ja, men jag är på rätt väg. Det är 2 mil kvar, jag är på rätt väg. Och skylten säger någonting. Den visar på en riktning. Och då är skylten som visar på en sanning befriande. Det är ju så här det är. Och därför är Jesu sanning, det här statement, när han säger det om sig själv, det är befriande. Det är inte konfrontation, utan det är bara, här är det. Välkommen. Det är jag som är den här vägen, sanningen. Kom till mig, så kommer ni rätt. Och jag vet att det i en tid där vi lever, där tyckanden florerar och blommar ut i, liksom, det finns hur många möjligheter som helst idag att tycka någonting. I lilla och i stora. Så kan det upplevas när någon säger så här. Ja, men här är det sant. Och den är en person. Inte en fin teori. Då kan du liksom, vad är det som händer? Det är väldigt kaxigt. Men det är befriande. Människor, tror jag, egentligen längtar efter i denna värld av tyckanden och alla möjliga personer och sanningar för att höra att någon faktiskt är sanning. Han är livet. Och det är framträdande med uppenbar tydlighet i den här texten. Och själva klimax i den här jag är kommer ihåg när jag säger jag är vägen, sanningen. Det är det första som finns det. Och det skulle vi egentligen kunna stanna och prata bara om, för det är liksom, det handlar ju om vem Jesus är för oss. Och det finns hur mycket som helst upp. Men jag tänker liksom, om det är i centrum, så tittar jag lite grann, vad händer lite grann runt omkring här? Och tittar man i den här händelsen, så får vi möta några personer. Och en person som vi möter, som jag har stannat upp inför, det är Filippus. En kille som dyker upp lite här och var i Bibeln. Ibland är det som, jag funderar på det, alltså, vissa lärjungar, vissa personer får vi bara reda på extremt lite. Men vissa personer är det som att Bibeln har lyft fram för att liksom, kolla på det här kan ni lära er. Den här killen, den här kvinnan, titta på honom, ni kommer känna igen mig. Ni kommer göra sådana resor ni också. Här, hämta någon lite där. Undrar om inte Filippus är en sån som vi faktiskt kan känna igen oss en hel del av. Men när vi möter honom här, så är det en ganska sorglig situation. Jag tror det är det. Även om det inte, känslorna är inte uttryckta. Bibelns språk är ofta ganska torftigt, inte så målande och är känslorna. Utom några poetiska böcker. Men här är det ganska rätt upp och ner vad som händer. Så vi får tänka in lite grann. Vad är det som egentligen som händer i långbrors? Vad är det som händer med Filippus? Jo. Jesus har berättat vem man är. Och att man lär känna Fadern genom Kristus. Tydliga sanningar. Men så vänder sig Filippos. Jesus sagt, ni känner honom redan, ni har sett honom. Filippos säger, Herre, visa oss Fadern det är nog för oss. Och då, precis innan det så har Jesus sagt, om ni lär känna mig ska ni också lära känna min fader. Kolla på de två meningarna. Jesus säger, om ni lär känna mig så lär ni känna min fader. Och så säger Filippos, vad är du visa oss fader? Säger du. Alltså det är någonting som inte liksom, det stämmer ju inte ihop. Va? Jesus är väldigt tydlig i sin kommunikation här. Och Filippos är liksom lost. Han är helt ute och seglar. Och det här ser Jesus. Och det tar, jag tror att det här tar Jesus. Vi går rätt in. Och det är smärta och sorg. Och föreställer det när Jesus lägger armen runt Filippos, ser honom in i ögonen och säger med sorg, så länge har jag varit tillsammans med er och ändå känner du mig inte, Filippos. Killen som har i 3 år sovit bredvid Jesus, varit med i alla munder, hört alla predikningar och han säger, men Filippos, du känner mig inte. Vad är du någonstans? Du är liksom, du är ute och seglar. Och han går vidare. Hur kan du då säga, visa oss fader? Tror du inte att jag är i fader och fadern är? De ord jag talar, säger jag, de talar inte om mig själv. Fadern är i mig. Har du inte fattat, Filippos? Jag visar Gud för dig. Jag är Gud. Om du lär känna mig så lär du känna fader. Du vill ha något annat, något nytt, något, du söker något annat. Och här har du levt med mig. Vem tror du att jag är? Tror jag ska liksom bara fixa någon hologram och visa fadern för dig? Eller har du inte förstått? Jag är den personen. Och det här tycker jag är jätteintressant. För det här är Filippos som presenterade. Och det är underbart att evangelierna är sådana. Att de lyfter fram det som inte är fulländat. Det som är skevt. Och det som är människor som liksom som snavar och grejer. Och Filippos gör det. Har du inte lärt känna dig, Filippos? Vet du inte vem jag är? Och då tycker jag, då blir jag nyfiken liksom. Men Filippos då, vad är det för kille? Jag måste ju ta reda på den här killen. Vad var med om innan och vad var med om efter det egentligen? För det här måste ju vara någon slags low mark i hans liv. När han får det från sin mästare säger, känner du inte? Har du inte koll på det här? Det skulle inte jag vilja höra. Jag skulle vilja höra det. Se in i Jesu ögon och efter ett liv med honom. Bara Ima, känner du mig? Vet du inte vem du är? Och vem har Filippos då? Jo, vi får faktiskt följa honom. Det går att liksom tracka honom genom hans liv faktiskt. Det är bits and pieces. Inte mycket, men lite grann här och var. Vi får följa honom från Johannes 1 då han blir kallad till lärjunge. Och han är en av de allra första och han går på en gång. När Jesus säger följ mig så är han på. Han var från Betsaida. Han var samma stad som Andreas och Petrus. Och han följer Jesus med den uppmaningen. Följ mig, då går han på. Och det som också händer på en gång med Filippos, det är att han blir direkt en person som sprider det. För han går till sin kompis Natanael och säger, följ med och se den här Jesus, du behöver upptäcka honom. Så Filippos är han stannar inte vid honom, han går med och han sprider vidare. Det är liksom, det brinner tag i honom. Jag upptäcker Jesus och det tänker jag sprida genom honom. Jag tänker inte att det ska. Så det finns en glädje i upptäckandet. Han blir kallad och säger ja till det och han är en iver i att andra människor ska få upptäcka vem Jesus är. första kärleken. Första kärleken till Jesus, den är tydliga då i Johannes 1 hos Jesus. Men sen så kommer det några nedslag där vi ser andra bitar hos Filippus. Att han, från att vara den här brinnande, ivriga personen, så kommer det fram en lite rationell och lite avvaktande människa. Och den syns på lite olika ställen. I Johannes 6 är det det som vi brukar kalla för brödunder. 5000 människor är samlade och det är alla är hungriga och problemet är att man har inte mat. Och då är det så att då vill liksom Jesus invita Filippos lite grann. Men du, hur är det med dig? Och då säger han i vers 5: vad ska vi köpa bröd så att alla dessa kan äta? Det sa han för att pröva Filippos. Själv visste han vad han skulle göra. Så han liksom vände sig till Filippos för att alltså, han behöver ta steg i tro här. Han behöver liksom växa i. Och då säger Filippos: det räcker inte med bröd för 200 denarer om de ska få en kvar. Här kommer rationella Filippos då. Han tar inte medberäkningen här nu Guds möjligheter, utan han gör en snabb kalkyl. Okej, om vi hade 200 denarer, nej, det räcker inte till att köpa mat. Den kalkylen håller inte. Då får det vara. Får vi skicka hem folk, eller får lösa det på annat sätt. Så från den här iverkillen, evangelisten, till att vara den synliga kalkylen. Ja, det var det som gäller. Och lite sorgligt, man går vidare i Johannes 12. Så är det några greker som kommer till honom i vers 20. Och de kom till Filippus som sökte upp honom och sa: herre, vi vill gärna se Jesus. Hur tror ni Filippus i den här första läget här skulle vara om någon sa: herre, vi vill gärna se Jesus. Men du, kom. Jag följer med här. Du behöver upptäcka. Men någonting har hänt. Filippos har tagit bort en del av den här ivern. Och den rationella. Och han vågar inte ta på det. Han vågar inte vara den personen som säger: här är Jesus. Eller så här har han känt. Utan han skickar det vidare. Låt någon annan ta det. Och det blir mer där. Det blir för mycket sant. Han tar det. Han sa: Filippus, gick och talade om det för Andreas och han gick och talade om det för Jesus. Här Filippus får: här kommer några greker, vi vill träffa Jesus. Oj, han går till Andreas. Andreas, hör du, det där de borta, de vill träffa Jesus. Okej då, vi går till Jesus. Han går till Jesus. Kan du gå till honom? Ana någonting, att det inte står riktigt rätt till med Filippus, tycker jag. Att han inte tar tag i det här på en gång. Och att han, det rationella han lever. Och sen så, nästa gång vi möter honom, det är det här med Johannes 14. Då har det bara gått i slutet av Jesu liv. När han får den här ganska omtumlande situationen, tror jag. Filippus, känner du mig? Rullt upp. Men det stannar ju inte där, den här livsberättelsen av Filippos. Det gör ju det. Det finns en fortsättning. Och den fortsättningen är väldigt fascinerande. För att det kommer liksom från den här, det vi läser om honom, till pingstdagen och efter pingstdagen så finns det ingenting. Ingenting om Filippos. Vi vet att han är med i lärjungarna. Han är en av dem som inte ställer upp för Jesus i samband med korsfästelsen. Han är en av dem som gömmer sig i övre salen, som är skraj och rädd och inte vågar någonting. Men han är också en av dem, han är med bland lärarna. Utan att utan att kliva fram, utan att Bibeln berättar något speciellt som Filippusbrevet, så är han med. Och han är med och tar emot den helige Ande och blir rustad med kraft och frimodighet. Så lång tid händer, och så kliver han fram. Och det händer det hos mig här. För man skulle kunna tänka sig, vart tar det vägen, det här tunga, jobbiga? Och då är det så att i Apostlagärningarna 6, så behöver de utse ett nytt team. Ett team som man säger, man vill välja ut 7 stycken män som har gott anseende och fyllda av ande och vishet. Så tittar man runt så här. Vad har vi för folk här som är fyllda av ande och vishet? Filippus. Killen som Jesus har sagt att du känner mig inte. Du är fylld av ande och vishet. Det är klart. Så någonting har hänt här på vägen. Och han blir utsedd i det här teamet för att jobba en del praktiskt och för att betjäna människor. Och sen får vi följa honom i Apostlagärningarna. Han är med på till den etiopiska hovmannen. Han är alltså med och för evangelium till Afrika. Han bryter mark till det. Han är med och går från stad till stad. Det är som att han återupptäcker den Filippos som den där ivriga Filippos som var där från början. Han återtar det. Och han blir evangelisten Filippos. Som blir känd för att gå från stad till stad. Han, första grejen när han börjar evangelisera, det är faktiskt för att de blir förskingrade, de kristna. Så de bara hamnade på nya ställen. Han hamnade i Samarien. Och Samarien, ni vet, som kan det, Bibeln igen, det var liksom lite no-no land för judarna. Så. Men han kom in på områden där och fick sprida evangeliet. Och det att han gick från stad till stad och förkunnade budskapet. Och i slutet av Apostlagärningarna, den sista gången vi får möta Filippos, Apostlagärningarna 21, då är Paulus på en av de sista resorna och han kommer till Caesarea. Och då kommer han till, och då, det här är 30-40 år senare, Filippos är gammal nu. Då kommer han till förkunnaren Filippos. Och då står det som en liten kommentar, men ändå så viktig kommentar. Filippos var en av de 7. Lite grann så här, det legendariska teamet. Han var en av de 7. Han var en av de 7 som utsågs med allt som var fylld av ande och vishet. Ryktet hade gått vidare. 30-40 år senare var han, det var killen som var med. Det var killen som var med och bröt mark. Han var en av de 7, han var en av de första som blev med. Och Filippos återtog det som fanns i hans hjärta av iver och att berätta om han för andra omvändelser. Han gjorde den här resan. Han var kvar. Han höll kvar. Han drog inte iväg. Han var kvar, även om det var säkert mycket sorg och bearbetning i det här, vad som hände i det här mötet med Jesus. Och förtvivlan över att inte liksom klara av att stå i Jesus sida. Och så. Men så var han kvar och Gud såg honom. Och han sände ut honom på ett nytt uppdrag. För det är också ett uppdrag, och det är den sista delen. Vi har ett statement, vi har en livsberättelse i den här texten, lite gömd. Men vi har också ett förtroendeuppdrag som Jesus säger och uttrycker i den texten. Jag går bort och bereder plats för er. Jag går bort och bereder plats för er. Den som tror på mig, man ska utföra gärningar som jag och ännu större. Om man säger så, jag går bort och bereder plats för er. Det är väl ungefär som att säga, det är dags för er att ta över. Nu, jag har varit här, nu får ni uppdraget. Det är förtroendeuppdraget. Om han har sagt att han den som lär känna mig, lär känna Fadern. Han har liksom visat på att han är vägen, sanningen och livet. Nu är det ni som gör det. Det är ingen liten grej han släpper i deras hand liksom. Han har ju inte förminskat sig själv direkt i det han säger. 31 gånger har han knutit saker till sig själv. Nu säger han, varsågod, nu har det. Det är dags för er. Och större ting ska han göra. Det som tog mig. Och det här, jag tycker man ser ett mönster. Det, att Jesus han uttalar sådana här uppdrag med öppna ögon. Han vet vilka han har framför sig. Han vet att han har Filippos framför sig. Dessutom är Thomas där. Det här är inga killar som har alla rätt på lärjungaskapstestet. Det här är killar som har liksom snurrat till det ganska bra i livet. Och sen fanns det några andra också i den här skalan. Han vet vad det är för stort att gå i det här. Och ändå säger han, jag ger plats för er. Han liksom bara bekräftar dem och säger, tre år tillsammans med, jag känner att nu kan ni ta det. Ni får förtroende. Ni får vara bärare av livet, vägen och sanningen av livet. Ni får vara de som ska representera mig. Och jag vet inte hur det landade hos Filippos. Om han var fullt upp med sin vilsenhet och sin liksom, jag vet inte. Han säger ju att jag känner honom inte. Men på något sätt så kanske ändå orden klingade där någonstans. Okej. Det finns ett uppdrag i alla fall. Det finns ett förtroende. Och han tar det vidare. Och alltså uppenbart så fick det någon slags resultat. Jag tror att vi behöver församlingar i Östersund som vågar tro på att det här uppdraget gäller oss. Vi kan säkert förminska oss själva. Som jag tror Petrus gjorde. Som Filippos säkert fick brottas med. Som liksom plockade ner sig själv. Vad är jag för någon egentligen? Som, kan jag ta det här uppdraget? Kanske har vi med oss erfarenheter som Filippos gjorde. Det kanske fanns en iver där. Att sprida evangelium, att berätta för människor om goda nyheter. Men det var andra saker som kom in, andra kalkyler, andra rationella beteenden. Och så slocknade den där livet. Och Filippos behövde kanske landa i krisen. Okej, jag behöver återta. Men vem jag egentligen är, mitt uppdrag här i livet. Och sen kunna få återuppta det. Jag har ju glädjen att få jobba på en folkhögskola som startade 1938. Det karaktäriserades då av pionjärandan. Det var människor inom EFS som vågade göra saker som var långt utanför den skala som man var i då. Och sa att vi startar något nytt. Vi ser ett behov i samhället. Vi vill göra avtryck. Vi kan inte bara tillfredsställa våra egna behov. Utan vi vill nå nya människor. Och det var människor med entreprenöranda. Det var ju också ungefär samtidigt som Frösevallen. Och det här. Det fanns driftighet. Och det fanns ett perspektiv. Av att vi är inte oss själv nog. Det finns människor här ute som behöver nå oss. Behövs en järnhet. Filippos blev en sån människa till slut. Som bröt ny mark i Samarien. Han blev den som förde evangeliet indirekt till Etiopien. Han gick från stad till stad. Han fick tillbaka det fokuset. Det fokuset har funnits. Det fanns i den församling som jag var med i. Jag är med i Beterförsamlingen. Som 1883 byggde det här huset. Två kvarter nedanför här. Då var de 50 personer. Och då bygger en lokal som då rymde kanske mellan 200 och 250 pers. För man såg, man tänkte inte utifrån de behov som man var i, utan man tänkte, vad behöver Östersund? Vad behöver de här människorna? Och därför startades folkhögskolan, vad behöver egentligen? Vi måste tänka större. Och Filippos fick lära sig att tänka större. Och i allt det här så finns liksom grunduppdraget. Och det är att visa tillbaks på han som är vägen, sanningen och livet. Kan du vara med i det? Svar ja. Det finns ingenting som misskrediterar dig, som gör att du inte kan vara med i uppdraget. Bibeln lyfter fram människor som hade skevheter. Men vi kan vara med. Vi kan vara med. Vill du vara med? Den frågan, den är till dig. Och vad ska du vara med då? Jo, vi ska vara med på att föra evangeliet. Berättelsen om den goda nyheten, berättelsen om Jesus Kristus som är vägen som vi vill. Vi ska föra det just köndan och hjälpa det. Det har vi då. Ska vi göra sånt. Herre, vi tackar dig för att du är den du säger att du är. Att det finns täckning bakom orden här. Och Herre, vi ser att vi ibland gör sådana här resor som Filippos här. Och vi tackar dig för att du ser oss in i ögonen. Och du gör det med kärlek här. Och du tar oss tillbaka till dig här. Det är där svaret finns. Det är där vi har vår identitet. Där vi också får vårt uppdrag. Be att du kallar oss ut här, vi som Kristi kropp, som är EFS som församling här, och varje människa som finns här, till att ta det här uppdraget. För du säger ja till oss, vi vill säga ja till dig.